Ja, jag har Sven Heibel med mig här i studion som i april 1940 var löjtnant vid I2. Sven, vad hände egentligen dagen innan tyskarna invaderade Norge?
Det kom till chefen I2 sent på eftermiddagen en order som sa snabbinkalla befälskadern, förbered mobilisering. Det skickades då ut meddelande per telefon till befäl som bodde i Karlstad. Och de första befälen i reserv och värnpliktiga började på komma redan under kvällen den 8. På morgonen den 9, förmiddagen kanske, kom det ett order som sa att organisera förbandet 3 bataljoner. Då hade prinsen av Wied, han var ambassadör i Stockholm, begärt på tyska regeringens vägnar att svenskarna icke skulle mobilisera. Och därav så kom namnet organisera som stod i orden. Vi fick den 9 efterhand som vi strömmade in gå till gymnastiksalen där befälet krigsplacerades. Det var inte som nu att vi redan i fredstid hade en krigsplacering. Det var 1936 års härordning som gällde. Regementet skulle bara sätta upp en bataljon. Vi hade väl en plan för den bataljonen, men för övriga 2 bataljoner fanns ingenting. Utan efterhand som befälet anmälts i gymnastiksalen blev de krigsplacerade på grund av vad de hade för utbildning och erfarenhet. 1936 års härordning hade inte genomförts, i varje fall inte materiellt, utan all materiell fanns i princip kvar, och det fanns kvar centralt upplagt på I2. Det var inte som nu att varje förband hade sitt, utan det var en enda klump.
Hur var stämningen just i den här dagen när befälskåren samlades?
Stämningen var kanske något tryckt, något nervös. Alla undrar vad som skulle ske. Men det byttes i en beslutsamhet och vilja det var och en skulle göra sitt bästa. Och det var detta befäl som fanns på regementet och som ryckte in, som fick ta hand om utplacering av all materiel, alla förberedelser för att ta emot truppen som skulle komma med första dagen den 12. Det sades också ifrån på orden att ingen mobilisering, ingen organisation skulle ske på kasern, utan det skedde i gårdar runt om stan. Exempelvis 3:e kompaniet i Önnerud.
Du, Arne Bornehag, fanns också med i bilden vid den här tiden på I2. Du var furir. Vad gjorde du den här dagen?
Jag var aktiv furir och hade hand om utbildning av vinteromgången 39-40. Och jag var inte med i den här karusellen för en på onsdag förmiddag, så fick jag order att gå till gymnastiksalen. Och där blev jag då krigsplacerad och fick en befattning som chef för en självständig tung pluton. Och gick ut då för att försöka att få tag i min bataljonschef. När jag kom utanför gymnastiksalen så ropade någon mitt namn. Och jag tittade mig omkring och fick se min gode vän Lars Gräslund. Vi hade tjänstgjort ihop en hel sommar 1937 som gruppchefer. Han var lite bedrövad. Han hade ingen chef för sin granatkastartropp och sa att du måste komma till mitt förband och bli chef för den troppen. Och jag meddelade då att jag kunde inte det. därför att jag kommer direkt nu från krigsplaceringsavdelningen och fått min uppgift. Och vi kan inte gå in och ändra det på den nu. Jo, vi måste det. Och vi vände och gick in i musiksalen. Och Lars berättade då för den här löjtnanten som var där inne hur det var. Och jag fick ändra krigsplacering och bli chef för granatkastartroppen på 3:e kompaniet. Och sen gick vi gemensamt över till den lokal där kompanichef och adjutant satt och mönstrade in. Sen skildes vi åt och jag fick order då att jag skulle gå och lämna in min personliga utrustning och få ut ny utrustning i och med att jag nu var fortfarande aktiv här. Och så skedde. Därefter när jag kom tillbaks till min kompanichef så fick jag en specialuppgift att jag skulle snarast möjligt söka samband med den som hade hand om mottagningsplatsen för inkallade fordon. Och dit gick jag. Och det fick jag vandra framåt fredag eftermiddag innan jag fick denna bil som jag skulle ha.
Hur var det egentligen med den militära utrustningen vid den här tiden? Man har ju hört mycket om att vi var dåligt förberedda. Vi hade dålig gammaldags materiel. Stämmer det?
Ja, det sades ju ett slagord. Vår beredskap är god. Det var Per Albin Hansson som sa den. Men vi hade inte mycket materiel. Det saknades till och med när ett förband gick ammunition till ett så viktigt sak som granatkastaren. Kläder hade vi väl någorlunda men inte så räckte. Vi fick låna in eller hyra in av de värnpliktiga i många gånger skor bland annat.
Hur gick det till när ni hämtade ut materialen de här dagarna?
Vi hade fältutrustningslistor. Vi visste hur mycket folk vi skulle ha. Vi visste ingenting om storlekar. Utan vi gick till förrådena och där hämtade vi kalsonger, strumpor, byxor, skor, säckar, i säckar. Och fraktade ut till Önnerud där utrustning skulle ske. Det var ett jättearbete som befäl utav alla grader fick utföra för att överhuvudtaget denna mobilisering skulle gå i lås.
I det här laget så visste ni att tyskarna hade invaderat Danmark och Norge. Och att de var på väg kanske mot den värmländska gränsen och eventuellt överskrida den. Vad pratar ni om de här dagarna? Beredde ni er på att så småningom gå i strid mot tyskarna?
Jag tror aldrig att den frågan väcktes. Det fanns inte tid att tänka på någonting annat än att allting skulle lösas, allting skulle fungera. Regementschefen Grevilius hade gett allt befäl den påminnelsen att var vi än placeras så ska vi göra vårt bästa och försvara landet. Men någon direkt rädsla eller skräck eller resonemang om vad tyskarna gjorde, det förekom inte under själva organisationsdagen i varje fall.
När blev du inkallad, Sten?
Jag fick ett telefonsamtal ifrån regementet om det var den 10 eller 11 april, det skulle låta vara osagt. Men jag var ju då värnpliktig korporal och jag tog den här telefonpåringningen som en varsel att jag skulle vara beredd att inställa mig på regementet, men jag skulle få en skriftlig order först. Mycket riktigt, dagen därpå kom det hem i min brevlåda en skriftlig order att jag omgående skulle inställa mig på regementet. Det var alltså då att packa en liten enkel väska med en del underkläder och gå upp, för att på den tiden så bodde jag ute vid Rud, och gå upp till regementet. Och det blir jag då visad in i gymnastiksalen där jag då blir placerad på 3:e kompaniet I2 1940. Och kompanichef vid det tillfället, det var ju löjtnant Nordanskog. Vi var ju ganska många som ryckte in då utav befäl. Det var ju furirer, korporaler och så vidare. Och vi fick då hjälpa till med att transportera ut material till Önnerud. Därför att dit skulle nämligen truppen komma för att vidare utrustas. Det gällde ju att få tag i fordon. Men det var inte så lätt, så att vi fick haka på en buss som gick då ut till Önnerud. En del till och med cyklar ut. Och en del gick till fots ut i Önnerud. Det gällde att man drog själv ta sig ut på lämpligt sätt.
Så småningom så hamnade ni ute i Önnerud och där ägde utrustningen utav truppen rum. Hur gick det till där ute sen?
Ja, vi hade personal inne vid Malmtorget. Just i parken, Voxnesparken. Dit samlades folk. Och de placerades helt enkelt i Önnerud. De transporterades ut, som Sten säger, till fots, för buss och vad vi kunde få tag i. Där hade vi lagt upp materiel i högar, olika sorter bara, i en stor lada. Och vi utrustade där med kläder, skor, allt vad vi hade, ammunition och vapen kom senare, så det kom inte med första dagen. Vi hade en handräckningsstyrka, det var en signalpluton ur rekryter i två. Del av den som hjälpte till att slå upp tält på Önnerudsåsen. Där vi kunde förlägga trupp som kom in redan från den 12:e på kvällen. På fredagkvällen. Och den låg alldeles intill gården där vi var.
Gick den här inmönstringen och mobiliseringen planenligt?
Ja, det fanns inga planer, utan man löste uppgifterna efter hand. Vi hade ju bara uppgift att den 12:e skulle vi ta emot truppen och den 15:e skulle vi vara klara. Vi behövde alltså inte hafsa på något sätt, utan det gick ganska lugnt tillväga ute vid Önnerud. Och jag kommer ihåg då på lördag middag att vi började få en del av truppen, få på dem uniform. Men inga vapen och ingen ammunition än något sådant. Därför att vi visste att vi hade tid på oss även söndag och måndag. Och så var fallet fram på eftermiddagen, och då kom det fortfarande civila människor in. Och jag kommer ihåg när vi skulle ordna förläggningen då på de senaste inryckande, så fattas det, jag tror det var 20-30 personer på lördagskvällen som inte har kommit. Och då gick vi alltså upp, och efter middagen så blev det alltså tystnad uppe på Önnerudsåsen.
Nu gick ju saker och ting lite snabbare här. Tyskarna avancerade norr om Oslo och trängde norska trupper framför sig mot den värmländska gränsen. Så småningom så blev det brådska i Önnerud, och ni fick så småningom klart för er att ni skulle avmarschera innan egentligen den här mobiliseringen var avslutad.
På eftermiddagen, lördag eftermiddagen, så meddelade chefen för kompaniet, Nordanskog, att vi låg väl framme i utrustningsläget. Allt hade fungerat bra och att vi hade inga problem att bli färdiga i tid. Fram på kvällen så kom det ett besked ifrån regementet. Det var överstelöjtnanten Berggren, depåchefen, som ringde och frågade kompanichefen: när kan du gå? Jag säger, Gösta Nordanskog, jag har ännu inga hästar. Bergen svar: gå, du får gå utan hästar. Och då blir svaret 2 timmar. Då var klockan ungefär 20. Vi hade fortfarande inte utrustat med vapen och ammunition. Transporten blev bil. Vi fick 10 bussar som stannades i stan och kördes ut till Önnerud. Vi hade själva en bil som Arne Bornhag hade skaffat. Och vi fick dessutom 2 bilar till på kvällen. Så att kompaniet omorganiserades och blev i en hast bilburnt.
Det var ju egentligen en ganska märklig transport. Var det frågan om stadsbussar som hyrdes in?
Ja, det var vanliga stadsbussar som tillhörde nya åkeriet på den tiden. Det berättas en historia att polisen tog bussen vid centralen, stannade den, gick in och sa till passagerarna: var vänliga lämna bussen, den är tagen i beslag. Och våra 10 bussar de körde upp utanför Önnerud på den gamla vägslingan ungefär vid 00:30 på natten.
Visste ni då egentligen var ni var på väg, Sten?
Vi visste ingenting, utan det gällde då bara att få tag i sina vapen, och vid 00:30 så blir det uppställning till hela kompaniet för att sen då embarkera samtliga 10 bussar. Våra vapen var ju inte alls rengjorda, utan många sådana problem måste vi lösa på den transport som skulle ske upp emot Värmland. Och vart hem vi skulle åka, det visste ingen.
Det var ju mörkt ute och ni såg väl kanske inte så värst mycket av landskapet, men ni började väl så småningom ana vart det bar iväg åt?
Ja, vi visste ju att det gick västerut. Vi förstod ju att vi körde mot gränsen, och vi snackade var lasta i. Jag fick lämna min buss och gå över till kursbytetroppen, därför att det fick de inte i ordning på sina pjäser. Det var 2 kursbyter modell 14. Ja, nu har vi alltså fått order av kompanichefen att inom 2 timmar så ska vi vara klara för avtransport. Det stod vi och hade inte organisationen och inte den tunga materialen klar. Då började jag titta sig omkring i mörkret. Det var ju kolsvart i stort sett. Och utnämna då en man till en 1:a och en till 2:a och 3:a och så vidare. Och beordrade dem att 1:an hämtar det och det, 2:an det och det och så vidare. Och så kom de tillbaks. In i förrådet var dörrarna öppna och det hade någon ficklampa där inne och lyste. Det var bara hämta materialen och komma ut igen och visitera. La ner den och hämta nästa material, och så höll vi på tills vi var klara. Alltså det man har lärt sig är att man skulle ha en fältutrustningslista till hands och beordra allt det här under noggranna och strikta former. Det fanns alltså inte. Men vi blev utrustade. Och vi saknade så småningom en del material. Och då kommer så småningom den stränge förrådsunderofficeren på tygsidan, Fanukare Orfält, i taxi ut med den materialen. Och det var då som Fanukare Lindgren, adjutanten, formulerade de här bevingade orden att nu är det nog snart krig, när Orfält kommer ända hit ut med materialen. Vi blev klara. Och som vi nyss hörde av Sten här, så blev det alltså ilastning. Och jag fick in min tropp i en buss. Men betonchefen kom och bad mig att jag skulle gå över till kursbutetroppen. För de fick inte sina pjäser, kursbuta modell 14, att fungera. Och jag gick in där, och där var jag och fick ordning på de här pjäserna. Det var i stort sett att få bort armålen och vapenfettet. Sen var saken klar. Och man började på att fundera var färden gick. Och den gick ju västerut. Och så småningom så hamnade vi i Nysäter. Och det var det en rast. Och då fick jag gå ur och gå över till min personal.
På vilket sätt färdades du, Sven, här?
Vi hade ju 10 bussar, en personbil och 3 lastbilar. Jag åkte i den första bilen, i personbilen, tillsammans med Gösta Nordanskog, kompanichefen, och Erard. Stabsfriden, så var han väl då tillfället. Han var trotschef annars på kompaniet.
Vad hände när ni kom fram till Nysäter? Kommer du ihåg något om det, Sten?
Ja, det var en rast där. Och då fick var en gå ur sina bussar och stäcka på benen. Och vad jag då förstår gav det order, vidare order, vart vi skulle fortsätta. Om jag har uppfattat rätt så var det ett kuvert som vår kompanichef skulle bryta i Värmlands Nysäter. Och då fick han besked vart hem vi skulle styra vår kosar och den natten alltså.
Du, Sven, var med när löjtnant Nordanskog bröt kuvertet.
Ja, vi hade fått en muntlig order när vi gick ifrån Önnerud att vi skulle gå i västlig riktning till Värmlands Nysäter. Vi hade också fått en skriftlig order, men den fick icke brytas förrän vi passerade Värmlands Nysäter.
Hur var egentligen stämningen där när ni stod ute på backen och bröt det här kuvertet? Vad pratade ni om?
Vi hade väl börjat att ana vart vi skulle ta vägen. Eftersom vi hade hört om den här Erikssonska fördelningen redan, att den hade gått över vid Hån. Så att vi var nog inställda på Hån redan då. Och det tror jag att Gösta Nordanskog var redan när vi gick från Önnerud. Därför han sökte en vägvisare som bodde i trakten av Årgäng, som kunde vägen, och det blev just Erard. Stämningen var god. Vi bröt orden och den innehöll bara att vi skulle snarast gå fram till Hån. Och där fick vi uppgift att i första hand försöka avväpna norrmän som kom över. Och i andra hand uppta fördröjande strid. Det var god stämning. Alla var väl mer eller mindre trötta. Jag tror att de sov rätt mycket i bussarna. Och hände inget särskilt där. Vi orienterade så gott det gick i mörkret där och talade om att vi skulle mot Hån.
Så småningom framåt gryningen bör det väl ha varit, så kom ni fram emot Årgängstrakten. Kommer du ihåg något om det, Arne?
Ja, jag somnade som soldaterna i bussen när jag åkte från Nysäter och vaknade av att bussen stod stilla. Och då var det så pass ljust ute att jag kunde se omgivningen. Och då fick jag se en massa människor i gröna uniformer och mycket hästar. Och så såg jag en travbana i horisonten. Och fick så småningom klart för mig att jag var i Årgäng. Och utav dialekten av folket utanför förstod jag att det här var norrmän. Det kom en order att betona troppchefer fram till kompanichefen. Och han bara talade om det att vi är nu i Årgäng. Marschen går vidare till Hån. Vi kan vänta fientligt flyg under transporten fram. 100 meters avstånd mellan bussarna, uppsittning framåt.
Och ni rullade vidare mot gränsen. Så småningom nådde ni Töcksfors. Och vad var det ni fick se där vid kanalen och bron?
Ja, jag hade inte så stor uppfattning vad som där hände. Därför vi satt ju i våra bussar. Och det var ju kallt ute, så att våra rutor var ju ganska nedimmade. Men jag minns att vi mötte ju sättvis ett kaos. Därför att det tryckte ju på norska förband som med sina bilar körde in i över Sverige. Och de körde ju högertrafik och vi körde vänstertrafik. Så det blev ganska stora stopp, kommer jag ihåg, när vi kom till Töcksfors.
Fanns det något annat militärt förband framme vid Töcksfors vid den här tiden? Landstormare hade väl funnits på plats sedan en tid tillbaka, men fanns det någon övrig militär sen?
När vi kom fram till bron så stötte vi ihop med pansarbilskvadronen. Pansarbilskvadronen visste vi hade passerat Karlstad vid femtiden på eftermiddagen och fått order att gå mot Åmotfors. Vad vi däremot inte visste så var att när skvadronen kom fram till Åmotfors vid 19-tiden fick den order, när de anmälde var de var, av chefen I2 att gå och ta Töcksfors. Det fick vi orientering om när vi passerade bron vid Töcksfors. Där stod då täten på skvadronen och höll på med avrustning utav norrmän. Bron hade tidigare svängt och varit låst, men var nu öppen. Vi passerade genom skvadronen och genom de norska styrkorna som där höll på med att bli avväpnade. I det läget sökte Nordanskog kontakt med Hån och fick reda på att där fanns bataljonschefen för den här, i vilken den här bataljon, i vilken den här skvadronen ingick. Och kompanichefen for då fram till tullstation i Hån, sökte samband och fick där sin uppgift utav bataljonschefen för skvadronen.
Kommer du ihåg hur stor truppstyrka norrmännen hade gått in i Sverige vid den här trakten?
Ja, uppskattningsvis 1500 man hade vi inne på svenska sidan den 14 på morgonen.
Och det var naturligtvis inte bara människor, utan det var bilar kanske och hästar i mängder, eller hur?
Det var bilar och hästar i mängder. De stod lite överallt efter vägkanterna.
Ni hade överhuvudtaget ingen uppgift att ta hand om de här norrmännen och avrusta dem?
Jo, vi fick det som förstahandsuppgift när vi kom fram till Hån klockan 6:15 på morgon. Och vi grupperade oss till försvar och var klara vid 10-tiden. Och sen blev vår huvuduppgift att ta hand om de här norska militären som kom. Och jag fick uppgift att stå vid tullstationen och beordra efterhand förbanden kom att lämna av sina vapen i en hög strax in till tullstationen. Och det var en syn som man nog måste ha sett själv för att kunna beskriva hur det var. Det var oordning och det var folk, de här norska soldaterna, de var modfällda och såg ledsna ut. Och en del var arga och påstod att de var utsatta för sabotage. Och de var trötta på det här och visade sina vapen. Och då hade de full i armål och ingenting fungerade.
Ja, Sven, när ni kom fram till Hån var det dags att gruppera kompaniet. Hur gick det till?
Ja, kompanichefen var framme i Håns tullstation och kompaniet anlände till Hån. Första vi gjorde var urlastning, flygskyddad uppställning i höjd med tullhuset. Där kom Nordanskog tillbaka efter att ha fått en kompletterande uppgift utav majoren Gyllengam. Den uppgiften konfirmerade vad vi hade fått i skriftligt. Vår uppgift var att om möjligt avväpna, internera och eller fördröja framryckning mot Töcksfors. Kompanichefen skickade fram rekognosering. Det blev Arne Bornehag och jag som i en bil åkte fram mot gränsen för att få klart för oss hur vi skulle gruppera i ett förslag för gruppering. Vi åkte ända fram till gränsen. Det var kött, korv, allt möjligt låg efter vägen. Enstaka bilar, norrmän, kom. När vi kom till gränsen så upptäckte vi att vi hade inte ens laddat våra pistoler. Det gick inte att vända bilen på vägen, utan vi måste ge oss in i Norge för att vända. Men då hade vi laddat våra vapen innan dess. Vi kom tillbaka och kompaniet grupperades. Fältarbeten sattes igång. Vi ordnade med en bakre ställning, reserv, stabsplats, utspisningsplats, och kompaniet kom igång med sina fältarbeten rätt bra den första dagen.
Fick ni någon information om vad tyskarna hade för sig och om de var på väg mot gränsen?
Vi visste att de inte hade passerat Örje, men det var två kolonner på väg mot Örje. Bron i Örje var sprängd men inte allvarligt skadad, utan den hade mera sjunkit tillbaka på sina fästen.
På vilket sätt fick ni den här informationen?
Genom norrmän som förhördes när de kom, och genom den tullledning som fanns mellan tullstationen i Hån och i Örje. Den fungerade, den hade tyskarna inte upptäckt.
Kommer du ihåg när den norske tullaren meddelade er när tyskarna hade kommit fram?
Nej, det vet jag inte. Tyskarna passerade, kom fram till Hån, riksgränsen vid Hån, onsdagen. Det blir alltså den 14, 15, 16, den 17. Då var de framme vid riksgränsen och placerade sin kulspruta i Hån. Vad de hade, hade vi inte riktigt klart för oss bakom sig där.
Hade ni någon kontakt med dem då?
Vi hade kontakt med att vi hade en postering som heter Fällan, som Sten kan berätta om, som hade bara några hundra meter fram till dem. Men i övrigt var ju ingen kontakt tillåten.
Du, Sten, var korporal och hade en grupp som du gick i ställning med och byggde hinder och sånt som ni skulle använda er av om det skulle bli allvar av.
Jag tillhörde första pluton och var en av gruppcheferna där. Och plutonchef, det var Sven Heibel. Jag fick order av min plutonchef att jag skulle bilda en postering ungefärligen 1500 meter ifrån gränsen. Senare blev denna postering något flyttad längre fram och benämndes då Fällan. Första veckan då fick vi till vårt förfogande en turistbuss som heter Silverpilen, där jag då skulle alternera med andra grupper i samma pluton och vara postering. Denna postering drog snart in, och istället blev då tyngdpunkten lagt uppe vid Fällan, där jag resten av tiden var då posteringschef. Första tiden så fanns det inga hinder, utan vi byggde så småningom då ordning ställde för att fälla träd över vägen. Vägen minerades. Sedan kom det upp stora blockkistor. Alltså det var kistor av plank och träd som fylldes med stora stenbumlingar.
Vår beväpning var vidare vid Fällan följande. Vi hade då, vi var ju 10 man i gruppen, alltså vi hade 10 gevär. Så hade vi ett KG, ett kulsprutgevär. Sen hade vi handgranater. Och sen hade vi kompletterat den här arsenalen med ett antal så kallade brännflaskor. Det var 1 liters buteljer eller halvliters buteljer som var fyllda med bensin. Och på dessa flaskor var fastsatt en gengaständsticka. Och denna gengaständstickan skulle tändas med ett vanligt då tändplån. Och sen slängas emot eventuellt ett främmande fordon. Alltså. Och effekten brukar vara ganska bra. Därför att den här bensinen rinner brinnande in i alla skrymslen och intag i eventuella främmande fordon. Vi hade dessutom börjat att kvista av för att ha skjutriktningarna och skjutriktningarna klara för eventuellt kunna då i god tid öppna eld. Annars var vår uppgift nämligen att släppa in eventuell främmande trupp i denna Fällan, som var ett egentligen då på ett berg där landsvägen gick ner i en hålväg. Och då skulle man då släppa in den här främmande truppen och sen knyta till säcken där framifrån och ta hand om alltihop.
Hur kändes det de här dagarna, Sten, du som låg längst fram och var chef för en grupp och beredd här att möta fienden vilken minut som helst egentligen?
Ja, jag måste tala om en sak. Den som först blev posteringschef, det var en Stockholmskorporal nämligen. Och han vid ett givakt, det är nämligen så att det ges order ifrån då arméledningen i givakt. Det är det sista kommandoordet innan det blir eld. Och vi hade vid vissa tillfällen givaktorder. Och denna mannen, stockholmaren, han föll ihop och började få gråta. Då minns jag att min kompanichef Gösta Nordanskog frågade om jag ville då ta hand om posteringen vid fällan, vilken jag gjorde. Men jag hade väldigt duktiga pojkar, det var exempel skogsarbetare, och de var ju inte rädda för mörkret och för skogen. Så det är det bästa jobbare man kan ha omkring sig, både det gäller vapen och skog och träarbete och ordna med skjutställningar och ett skyddsrum, så var det skogsarbetare.
Kommer du ihåg någon särskild episod ifrån den här fällan?
Ja, det mest intressanta det var att vi hade ju då, vi höll på att arbeta med vår ställning, och framför vår postering gick en liten bäck. Denna bäcken var egentligen soldaterna förbjudna att gå ner och diska i, men det var ju så att det var lätt att slinka ner i den bäcken och att diska sig i kogkärl. Och en förmiddag, det var en vacker solig dag, så var det en av mina mannar nere och tyvärr diskade oroans i denna bäcken. När han reser sig upp för att ta med sig kokkärlet och gå tillbaka till posteringen, så upptäcker han på vägen 75 meter framför sig tre stycken tyskar som står gränslösa i sina cyklar. En stycke står med kikare och tittar in i vår postering, och den andra står och tittar in i vårt håll. Han slängde kokkärlet i bäcken och sprang med detsamma upp till vår postering och talade om vad som hade hänt. När tyskarna såg att de var upptäckta, så vände de omedelbart och åkte in tillbaka till Norge. Följden blev att den dagen blev det ett allmänt givakt, så vi låg i våra eldställningar både den dagen och följande dag.
Ja, Arne, vad hände dig de här dagarna vid Hån?
Och som jag sa förut, så fick alltså jag ta hand om avbeväpningen utav general Eriksens division. Och där stod jag vid stationen och tillsammans med en länspolis och tog av alla vapen. Där kom då bland annat en överslöjtnant fram till mig och sa det att här har jag en pistol med elfenbenskolv, och så var det ett namn ingraverat i den kolven. Det var alltså några familjenamn. Och den pistolen har jag ansvar för, den kan inte jag lämna ifrån mig. Jag beundrade ju pistolen och förstod vad han ville ha. Men jag hade ju ingen makt till detta, utan jag sa det att jag tar den här pistolen och stoppar i min ficka, och så tar vi då länspolisen här till vittne, och sen får polisen här undersöka om överslöjtnanten kan få tillbaka den här pistolen så småningom. Och så blev det. Och efter några dagar så kommer den här länspolisen till mig och säger det att nu är det klart, överslöjtnanten så och så får tillbaka sin pistol, och jag lämnar över det här till polisen, och sen har jag inte hört någonting mera hur det gick med den. Jag hoppas den kom till rätt plats. På måndagen så fortsatte den här strömmen utav militärer att komma över gränsen. Och sen kom det då ifrån andra hållet en PV-pluton ifrån I9 som skulle underställas kompaniet och komma upp till grupperingen uppe vid Leken. På tisdag den 16 så vet jag att då hade generalen Eriksson kommit över gränsen på något sätt och var framme redan i Årgäng. Och det som hände vid våran plats där uppe, det var att det kom en oerhört stor mängd med civila flyktingar. Och dessa hade troligtvis plundrat affärer i Örje och hade med sig massvis utav orostat kaffe. De hade konserver, de hade gryn, de hade mjöl, de hade cigaretter, choklad. Och just de där två senare sakerna, choklad och cigaretter, fick vi några stycken som stod där vid gränsgången med tullen. Och sen så tror jag nog att det i stort sett var klart med allting på flyktingsidan. Och det blev lugnt och vi fick ägna oss åt verkligen försvaret, även vi som var i bakgrundsställningen.
I samband med att mängder av flyktingar kom över gränsen och mängder av norsk militär kom över, så fick ni ta vara på fordon, hästar och utrustning av olika slag. Vad var det för bilar som kom över och hur utnyttjade ni de här möjligheterna och använde dem?
Ja, det var fordon av alla slag och i princip skulle all materiel gå vidare ner till uppsamlingsplatser i Årgängstrakten. Men vi hade också ett speciellt tillstånd att låna vissa bilar och använda dem i tjänsten. Vi hade ont om bilar. Personligen fick jag tag i en sportvagn, en Oldsmobil, som var lite särigen som jag hade några veckor. Sen samlades alla fordon ifrån Årgäng och gick någonstans in i landet. Vart vet jag inte riktigt.
Du säger att det var en sportvagn. Var norska trupperna utrustade med sportbilar?
Nej, det kom inte bara trupper, det kom också civila. Och de här som åkte den här bilen hade väl inte riktigt rent mjöl i påsen, utan de tog som hand av polisen och bilen ställdes kvar. Och eftersom det var en fin bil och vi behövde den, så tog vi hand om den.
Du, Sten, har minnen av den här bilen när Sven körde upp till en postering.
Ja, jag hade ju postering och min plutonchef kom ju ofta upp till min postering för att samtala med oss och se hur det utvecklades. Och då minns jag speciellt att Sven Heibel kom upp med den här sportbilen till min postering. Och alla vi beundrar ju denna kolossalt. Det var en blank och fin vagn. Och jag minns speciellt det att växelspaksknoppen, det var utformad som en dödskalle. Och det tyckte jag var väldigt spännande.
Hade ni även uppgifter att ta hand om de civila flyktingarna som kom över?
De visade också vidare in till Årgäng, men vi tog inte hand om dem på något vis. De togs om hand och förlades i Årgäng utav civilförsvar där. Och så småningom gick väl de flesta tillbaka till Norge och passerade oss igen på utväg.
Hur länge låg ni nu här, tredje kompaniet ur I2 grupperat, berett att ta emot en eventuell angripare?
Vi låg därifrån där vi kom dit den 14 april på morgon och till den stora höstmanövern började i september då vi gick mot Dalsland. Vi låg där alltså hela sommaren.
Hur länge dröjde det när ytterligare trupper kom upp i ert område?
De kom med järnväg, lastade ur delar i Årgäng och delar i Åmotfors. Där kom också ner vår hästanspända truss. De torde ha varit där torsdag eller fredag den veckan.
Ja, Arne, du befann dig i Hån de här dagarna och efter några dagar så fick du befälet över en ryttarpatrull som skulle patrullera av gränsen. Och då hände det en hel del saker.
Det stämmer det. Det kom alltså en ryttarpatrull på en fyra man ifrån K3. Och det seregna med denna patrull var att det fanns ingen chef. Och då fick jag ordet av en kompanichef att ta befälet över den där patrullen och rida till gränsen och patrullera en viss sträcka norrut och en viss sträcka söderut ifrån där riksvägen gick över norsk-svenska gränsen. Och det gjorde varje dag. Och det var inget särskilt som hände, men efter en 3-4 dagar så var det folk framme vid vägen. Och det visade sig att det var en tysk postering. Det kom fram en yngling som visade sig vara en korporal och chef för den här posteringen. Och han anmälde sig och att han hade uppgift att bevaka gränsen där uppe, men ingenting annat. Och det här träffas av varje dag och småningom så klev jag av min häst och pratade med den här mannen. Och det visade sig att det var en tysk student ifrån södra delen av Tyskland som kom direkt ifrån Polen och fick den här uppgiften vid vår gräns. Han visade till och med fotografier ifrån sin hemtrakt. Stora gods var det här nere i, som sagt var, i Sydtyskland. Han till och med bjöd mig att komma dit och han lovade att jag skulle komma efter den 1000-åriga freden skulle komma. Och jag frågade då naturligtvis, när kommer denna fred? Och det svaret kom att det blir det när tyskarna fick kämpa ner han med paraplyet, det vill säga Chamberlain i England. Och det här var alltså fullt normalt då, men så småningom så kom det order att vi fick inte på något sätt blanda oss och prata med tyskarna och därför så var det slut på det också. Men så sagt, jag var upp varje dag och en dag så var det en stor folksamling just vid gränsövergången. Och det visade sig att det var ett 75-80-tal tyska officerare. Och fram kommer en överstlöjtnant till mig och hälsade och sa det var roligt att få träffa kommandanten av Hån. Jag försökte förklara för honom på min knaggliga tyska att jag är ingen kommandant utan jag är en enkel patrullchef för de här mannarna har bakom mig med uppgift att se till att herrarna är på rätt sida gränsen. Han tittade med ögonen och sa att ni ljuger, jag vet att ni är kommandant av Hån. Och vi diskuterade lite grann, småningom sa det att då får väl överstlöjtnanten kalla mig vad som helst, ja, men jag har i alla fall talat om sanningen nu. Och sen kom han fram med sin kamera och ville att ta ett foto utav mig och patrullen. Och det sa jag, det får ni absolut inte göra. Det är förbjudet också. Då sa han samma sak igen, att jag ljuger, och så visar han då ett fotografi som var taget där det var en svensk militär mitt i det här gänget. Det var samma gäng som varit samma en gång förut. Och då berättade jag för dem att det här förbudet att ta foto utav oss, det har kommit alldeles nyss, så att det där som ni har där, det är säkert riktigt. Och i och med det så avbröt jag allt det här och sa att nu stannar jag kvar här och tills herrarna har lämnat gränsen, och så blev fallet. Rapport sen naturligtvis till min kompanichef som då rapporterade det här vidare, och där framkom det att det här har hänt förut, att det här gänget har varit uppe vid gränsen, och vad de gjorde det vet inte jag.